Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext, kynnesmässodagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det andra kapitlet och från den 22 versen. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse. Att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens moder. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen. Tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning. Som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man. Och efter sin tid som jungfru, och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet, utan tjänade Gud med fastor och böner, natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud. Och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nazaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad skulle du vilja göra innan du dör? Vi har nog alla drömmar och mål i livet. Vissa mer realistiska än andra. Att gå någon särskild utbildning. Att få resa till en intressant, historisk och vacker plats. Och skriva en bok eller spela in en skiva. Och få tjäna Gud på ett speciellt sätt. Kanske som missionär i en främmande kultur. Det är inget fel med den här typen av drömmar eller mål. Det kan vara ett tecken på att man har en livsglädje. Men allt måste ha sin rätta plats och sina rätta proportioner. Vad skulle jag vilja göra innan jag dör? Den frågan ställer saker på sin spets. Vi lever en gång, står det i Bibeln. Och det är ju den erfarenhet vi har från tidigare generationer. Människor lever sina liv. Och sen lämnar de. Det gäller att passa på och ta vara på tillfället. Men vad är det vi ska ta vara på? Oavsett om vi har många eller bara några få drömmar. Så är det ganska sannolikt att vi inte kommer att få se alla uppfyllda i detta liv. Det är inte alltid vi kan påverka särskilt mycket. Om vissa drömmar ska gå i uppfyllelse eller inte. Och även när vi kan påverka. Så kan det finnas andra saker som det är mer ansvarsfullt att satsa på. Vår tid är ju begränsad. Veckan har ett begränsat antal dagar. Dygnet har inte mer än 24 timmar. Vi får inte in hur mycket som helst i vardagen. Och tiden är också begränsad på så vis att åren kommer ta slut. Man kan tänka att om vi bara hade mer tid. Om dygnet hade fler timmar, veckan fler dagar, om livet pågick för alltid, då skulle tillvaron kunna vara fullkomlig. Men vi vet innerst inne att det inte är så. Det går djupare än till vår begränsning. Att det vi ser och hör på nyheterna om hur människor gör varandra illa, det beror inte bara på att de är begränsade. Vi känner igen det i våra egna hjärtan. Hur vi allt för ofta sätter oss själva främst. Ibland med en sån självklarhet att vi inte ens tänker på det. Även om vi fick mer tid på dygnet, om vi fick leva aldrig så många år till, så skulle det inte förändra våra hjärtan. Augustinus ord i bekännelser har blivit klassiska. Du har skapat oss till din avbild och vårt hjärta är fridlöst till dess det får frid i dig. Därifrån kommer det rastlösa jagandet. Augustinus fortsätter med att berätta om hur han sökte i alla möjliga tomma och grumliga källor istället för att vända sig till sanningen. Och vi kan känna igen mycket av nutidsmänniskan i hans beskrivning. Här har vi det egentliga problemet. Vi är skapade för Gud, men vi söker oss från Gud. Det sitter i våra hjärtan. Även efter omvändelsen så finns den gamla människan kvar, som dagligen måste dödas. Den gamla människan som vänder sig bort från Gud och vill dra med sig hela oss. När vi ser allt detta, då kommer frågan i ett annat ljus. Vad skulle jag vilja göra innan jag dör? Ja, oavsett allt annat, så skulle jag vilja ha det rätt ställt med Gud. När jag ser tillbaka på mitt liv, så ser jag fler synder än jag kan räkna till. Och jag vet att Gud är helig. Det säger också mitt samvete. När jag ser in i mitt hjärta så ser jag att synden fortfarande bor där. Att jag vill ha det rätt ställt med Gud. Ja, så är det. Men jag ser också att det finns många saker som Gud har förbjudit som mitt hjärta dras till. Allt detta kunde säkert Simeon se. Han som vi läser om i dagens text. Vi läser att han var rättfärdig och gudfruktig. Men vi vet att en sådan person ofta har en större klarsyn när det gäller den egna synden. Han förstår att bedöma sig enligt Guds ord. Och vi vet att den som är rättfärdig i Guds ögon är det av en enda anledning. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Simeon väntade nu på att få se världens frälsare. Han hade redan förklarats rättfärdig inför Gud genom tron på den utlovade Kristus. Men han väntade fortfarande på Kristi ankomst. När Kristus skulle komma, det var något Simeon inte kunde styra över. Men Gud hade lovat honom att han skulle få se Messias innan han såg döden. Det är det största man får göra i detta liv. Omkring oss och inom oss så ser vi synden i världen. All denna synd skulle Kristus bära och sona. Nästan ofattbart att tänka på. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Denna frälsare väntade nu Simeon på att få se. Och han längtade så att han inte riktigt kunde ha ro. Inte så att hans hjärta var oroligt och han ständigt måste söka. Hans hjärta hade funnit frid med Gud genom tron på Guds löften. Men samtidigt väntade han och längtade efter att få se sin frälsare. och inte bara sin egen, utan hela folkets och hela världens. Nu hade han fötts. Han hade fötts i all enkelhet. Några herdar hade varit de första som fått budet om frälsarens födelse. Och de kom och såg på den nyfödde. Det var inte det välkomnande man skulle vänta sig om man tänker på vad som passar för den ojämförligt störste. Men det var det välkomnande Gud ansåg passade. Nu hade en dryg månad gått. Messias hade fötts och blivit omskuren efter en vecka. Och nu på den 40:e dagen skulle han bäras fram i templet. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Josef och Maria förde nu fram den förstfödde sonen i templet i Jerusalem. Vi förstår att den lilla familjen var fattig eftersom de inte hade råd att offra ett lamm utan endast offrade duvor. När den enkla familjen kommer in i templet så är Simeon där. Guds ande har lett honom dit. Och han vet att nu kommer världens frälsare. Han tar det lilla barnet i sin famn. Och Maria låter honom hålla Jesus. Nu ser han med egna ögon. Han prisar Gud som har lett honom att gå till templet. Nu har han äntligen sänt sin frälsning. För många måste det ha sett ut som ett vanligt barn. Också Josef och Maria kunde glömma vad de visste om den lille. Så att de förundrades över det som sades om honom. När nu Simeon höll honom i sin famn. Är inte så ofta för oss också. Vi glömmer och får påminnas vad vi har fått av Gud. Men så ser vi det och förundras än en gång. Vi kanske har strävat med lagisk nit. Men ser att också detta var synd och otro. Vi påminns om att vi förklaras rättfärdiga av tro för Kristi skull. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Simeon med Jesus i sina armar är ett talande uttryck för de orden. Han har kommit. Och även om Simeon inte skulle ha gått till templet, så skulle Messias, Guds mode, ändå ha burits fram för att helgas åt Herren. Han skulle växa upp och utföra sitt frälsningsverk i alla fall. Men att Simon har kommit dit, det betyder att han nu får se begynnelsen på det verket. Med vanliga mänskliga ögon såg det inte ut som något annat än en fattig liten familj. Så ser Guds rike och Guds verk inte alltid så stort ut heller hos oss när vi ser med våra ögon. Men när Kristus kommer till oss, när han kläder den som döps med sig själv, när han kommer till oss i sitt ord, när vi tar emot hans kropp och blod med munnen, då har vi också syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och då kan vi gå hem i frid. Då har vi sett Herrens frälsning och behöver inte något mer. Då är det som psalmisten skriver: Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. När jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor, som ett avvant barn är min själ i mig. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för ditt folk, Israel. Simeons väntan är över. Honom som han hört om och läst om i de heliga skrifterna. Honom som Gud lovat skulle komma. Han har nu själv fått se och känna. Det är som om det redan är fullbordat. Frälsningen är i hans famn och han behöver inte se någonting mer. Samtidigt så är vi i början av Kristi gärning. Det här är första gången han är i templet, men långt ifrån den sista. Han ska först växa upp, som vi också läser idag, Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Om de bara betraktade honom och såg hur han var, så kunde Josef och Maria märka att Jesus var unik bland barn. De kunde påminnas om allt som sagts om honom. Nu vänder sig Simeon till föräldrarna och särskilt till Maria, eftersom han profeterar och det han säger kommer särskilt att gälla henne. Josef kommer att kallats hem till härligheten innan Jesus framträder offentligt. Det är Maria som kommer att få se det som de nu får höra. Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska mångas tankar uppenbaras. Tidigare har Simeon talat om frälsning, ett ljus med uppenbarelse, en härlighet för Guds folk i Israel. Och därför har han glatt sig. Nu byter han vinkel. Han talar om fall och upprättelse, ett tecken som väcker motstånd. När frälsningen kommer, då uppenbaras människors tankar på ett särskilt sätt. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. När man inte längre kan skylla på okunskap, utan det är uppenbart att tanken är förmörkad för att man helt enkelt inte vill komma till Gud, då kan ondskan också komma upp till ytan. Simeon uttrycker inte fullt ut vad som kommer att ske, men det är tillräckligt för stunden. Den son som Maria burit, som hon älskat och ammat och förundrats över, som hon sett växa upp och bli starkare, fyllas av vishet och som Guds välbehag vilat över, kommer att väcka så mycket motstånd att han spikas upp på ett kors. Detaljerna berättas inte nu, men det kommer att gå ett svärd rakt igenom Marias själ. Hon kommer att stå nedanför korset och se upp till sitt eget kött och blod. Om det slutat där, eller om det hade varit allt, så skulle det bara vara en tragedi. Jesus Kristus korsfäst. Men korset är varken var det börjar eller var det slutar, utan där allting vänder. Där livets första dör, där blir döden till liv. När alla synder samlas, då stryks skuldebrevet ut. Och vi får se med Marias ögon att där hänger också vårt kött och blod. När vi ser honom piskad och fastspikad, så ser vi vår synd. Och det kan göra ont i själen och i samvetet. Vår frälsare som älskar oss och utgivit sig för oss, lider för vår skull. Det kan vara en smärta att se ett svärd genom själen, men det är till frälsning som han gör det. Genom hans död blir den synd vi bär i våra hjärtan sonad. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Då var skulden betald. Genom hans uppståndelse har Gud förklarat inte bara honom, utan hela världen oskyldig. Allt detta innefattas i honom som Simeon nu håller i sina armar. Han kan nu gå hem i frid. Det syftar inte bara, eller ens först och främst, på döden. Nu kan Simeon rent bokstavligt gå hem i frid. Hans väntan är över. Han har sett honom som varit, om inte hela världens längtan, så i alla fall hela världens djupaste behov, och som nu kommit till världen. Man tänker sig ofta Simeon som gammal, men faktum är att det står ingenting om hans ålder. När nu går hem i frid, enligt det löfte som han fått, så är det möjligt att han kommer att fortsätta att leva i många år. Men det är inte huvudsaken. Det viktiga var att han fått se sin frälsning. Något som det däremot står om att hon var gammal, det är Hanna. Henne vet vi mer om. Vems dotter hon var. Vilken stam hon var ifrån. Att hon var en profetissa. Hon måste ha varit en känd person i Jerusalem. Förmodligen ska det översättas att hon levt med sin man i 7 år och sedan varit änka i 84 år. Hon var i så fall några år över 100. Hon hade kommit upp i hög ålder. Hon levde i templet men skulle snart få gå hem till Gud. Nu kommer också hon fram och tackar Gud och talar om barnet med alla som väntar på frälsningen. Den gamla kvinnan berättar att nu är väntan över. Nu uppfyller Gud sina löften. Nu kommer han som bär bort alla våra synder. Simeon och Hanna möter honom som ett barn till ett fattigt par. Som kommer för att göra vad Gud har föreskrivit dem i sin lag. Var möter vi Kristus? Ja, det vet vi. Också det är någonting som ser fattigt ut för världen. Och för att sluta där vi började. Vad vill vi göra innan vi dör? Så att också vi kan gå hem i frid. I evangelium får också vi ta emot Kristus i vår famn. Låt oss be att inget ska locka och blända oss så att vi glömmer vad vi har fått av Gud. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som har gett oss din son till frälsare, för att han skulle vara ett ljus för hedningarna och en härlighet för Israel. Vi ber dig, upplys oss så att vi i honom finner nåd och har honom till hjälp mot djävulen, synden och fördömelsen, och genom honom får en evig salighet. Amen.